Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber, församlingspedagog på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Kapitel 4.
Ja, nu blir det spännande.
Ja, verkligen.
Som det inte har varit innan.
Mm, precis. Fjärde kapitlet bara. Och det är så, ja. Nu ska vi se här. Kain och Abel heter detta i Bibel 2000.
Mm.
Mm. Jag läser. Mannen låg med sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Jag har gett liv åt en man med Herrens hjälp, sa hon. Därefter födde hon Abel, Kains bror. Jag har gett liv åt en man med Herrens hjälp.
Mm. Jag tror vi läser till slutet av tvåan. Jag tror att vi kan klämma in två verser åtminstone innan vi börjar kommentera.
Okej. Abel var herde och Kain brukade jorden. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda.
Nu är du på trean, va?
Ja, det var jag. Just det. Ah,
ja. Okay. Mm. Så vi stannar där.
Abel var herde och Kain brukade jorden. Yes.
Ja, och där har vi upplägget för hela berättelsen som kommer nu.
Ja.
Så vi pratar om upplägget då.
Mm.
Och du stannade till där lite innan.
Ja.
För vi har ju... Ska vi ta det från början då?
Ja.
Människan kände, eller Adam, mannen, ja. Kände Hava, eller Eva.
Ja.
Hans hustru. Och Hava... Eva.
Ja. Ja. Chava som betyder livgivaren.
Ja.
Mm. Mm.
Och nu gör hon själv för namnet.
Ja.
Men liksom ett profetiskt namn.
Ja, just det. Just det, just det. Hennes namn är profetiskt och alla andra har namn efter någonting som beskriver det som de är på något sätt. Kain också väl. Vad betyder Kain?
Ja, alltså innan vi kommer dit, va, så har vi egentligen...
Jag är lite fort fram här.
Ja, jag vet. Ja. Men jag menar, här har vi ju första... Jag tror att vi missar någonting om vi går för fort fram. För att här har vi första, så att säga, första uttrycket för framtid, för liv.
Mm.
Sker precis när de har kommit utanför Edens lustgård.
Ja, just det. Ja, visst. Ja.
Så de har blivit utkastade.
Ja.
Och så har de sex.
Mm.
Och det verkar liksom som på något sätt precis när de kommer liksom bli utkastade.
Ja.
så ligger Adam med, va.
Ja.
Och vad jag tänker på där, det är att det vittnas ofta om det här att i traumatiska situationer.
Mm.
Så är det en mänsklig instinkt att börja tänka på sex och fortplantning.
Va? Är det det?
Absolut. Vi har exempel till, ja, efter andra världskriget så var det alla de här flyktingarna som hade överlevt liksom helvetet på jorden.
Mm.
Det första de ville, det var att gifta sig.
Oh.
Och det var första bästa partner som fanns där. Och det var liksom massbröllop som skedde i såna här flyktingläger på Cypern och så vidare. Och det här ser man i många situationer. Det är liksom inbyggt i DNA att när man blir ordentligt uppskrämd så vill man
para sig. Det här har jag aldrig hört. Vad spännande. För det jag tänkte när du började prata, tänkte jag... Det här visar liksom the human condition. Du är utanför, det är nu du måste börja arbeta själv för din egen framtid.
Mm.
När det inte längre är en saga, liksom.
Mm. Jo, ja. det är också, absolut, ja. Precis. Och det är här som verkligheten, det är nu ja. Man kommer ut i
kalla,
hårda verkligheten. Ja. Och då så har de sex.
Mm.
Det bibliska sättet att känna någon,
mm.
som det står i texten. Och hon blev havande och hon födde Kain.
Mm.
Och då kommer förklaringen till hans namn som ja. Är en väldigt viktig del i det här pusslet. För vad säger hon?
Jag har gett liv åt en man med Herrens hjälp.
Mm. Och det här i hebreiskan så är det väldigt klurigt faktiskt vad som faktiskt står där.
Mm.
Och i den här väldigt bokstavliga översättningen så ser du att Everett Fox översätter som I have gotten a man, comma, as has Adonai, eller Herren.
Ja.
Jahve. Och i hebreiskan så står det kaniti ish et Adonai.
Ja.
Som kan tolkas som kaniti.
Mm.
Kommer från liknot. Som betyder att köpa på modern hebreiska.
Ja.
Eller att förvärva. På något sätt göra till sitt.
Jag har förvärvat precis som Gud har gjort. Jag har förvärvat på samma sätt som Gud har gjort.
På samma sätt som Gud har gjort. Det kan vara reflekterande på Gud. Liknande vid Gud. I motsättning till Gud kan det till och med tolkas som. Jag har fixat en människa liksom i ansiktet på Gud. Det är jag som har gjort det här. Inte Gud. Kan ju också läsa som. Att det här är på något sätt. Och där tänker jag. I den här. Det här utropet som hon har här, så kommer jag att tänka på de enorma, ja, alltså att det här är någonting som du kanske kan säga mer om än vad jag kan, men att föda ett barn, att fysiskt vara den som skapar livet inom sig och att få fram den här varelsen ur sig själv.
Mm.
Ja.
Ja, man har ju lust att utropa en sån grej. Kolla vad jag har gjort. Det är helt, för det känns helt. Det känns som att man inte hade del i det riktigt. Men det är ju ändå. Det är nästan som en fars liksom. Det var i min mage. Det kom ut. Det är helt obegripligt. Mm. Jag hade liksom aldrig.
Och nu är det en levande, reflekterande människa helt plötsligt av det här som inte ens fanns innan.
Ja.
Och det finns någonting mirakulöst och helt liksom otroligt i hennes uttalande.
Mm.
Jag har fixat en man, en liten gubbe här.
Mm.
Precis, liksom, precis som Gud gjorde.
Ja.
Som Gud, alltså, det här är gudomligt. Jag är livgivande. Jag föder liv här. Och det är liksom det här mirakulösa, otroliga. Och tänk också på, hon har ingen barnmorska. Hon Nej. Har ingen mamma att förlita sig på. Den här karaktären är, alltså, Gud är Adam och Evas förälder. Och Gud står inte där liksom och push, liksom, liksom tryck och andas.
Mm.
Det är liksom, hon gör det här som om det, på något sätt som om det aldrig har gjort förut.
Men ändå i svenskan står det ju med Herrens hjälp. Jag har gett liv åt en man med Herrens hjälp.
Ja.
Vad vill du säga om den översättningen?
Ja, det kan mycket väl vara med Herrens hjälp. Det kan vara en sorts, det här gjorde vi tillsammans. Mm. Det här hade inte gått utan det, Gud.
Eller så här,
det kan vara väldigt,
eller för att jag är skapad så kan jag göra detta. Så med Herrens hjälp eftersom he has bestowed me with creating abilities eller någonting. Liksom, så där, för att jag har fått den här gåvan att, för att mitt namn är Chava så kan jag också ge liv.
Ja, just det. Och det är en väldigt vacker tolkning, absolut. Och det tycker jag definitivt kan läsas in här. Så det kan vara liksom ett glädjetjut och ett tacksamhet.
Och lite trotsigt, eller vad man ska säga.
Ja, precis. Ja. Det finns en viss trotsighet. Det finns en viss. Det är jag som har gjort det här.
Ja.
Det är hon som är den aktiva parten.
Ja.
Ja.
Det är lite samma språk som Gud har också. Jag har lite så här. Ja.
Gud säger ju liksom jag ska göra detta, jag ska göra detta. Hon kan inte förutspå vad som kommer hända, men hon på något sätt säger det här är enormt vad jag har gjort, vad jag har skapat.
Mm.
Så det finns ju där. Och sen är Adam helt frånvarande. Ja. Han kommer inte heller tillbaka.
Nej.
På något sätt. Så man undrar om han kanske liksom han har gjort sitt i den här processen, som många män kan känna sig. Men sen så lever han med det här traumat av att på något sätt vara den som förlorade paradiset.
Mm.
Och kanske det är därför han inte är med. Kanske är han liksom förlegad redan i den här processen. Nu går du vidare till hans söner, va?
Ja, och det går ju ganska fort där. Det är ju en mening. Jag har gett livet en man med Herrens hjälp, sa hon. Därefter födde hon Abel, Kains bror.
Mm. Och alltså liv är inte faktiskt, jag tycker att de går lite väl långt i den här översättningen. För vad hon säger är, kaniti ish et Adonai. Mm. Jag har förvärvat en människa, en man.
Mm.
Någonting med Gud.
Ja.
Någonting Gud skulle jag säga.
Ja.
Och på något sätt där så och det är lite tvetydigt och man kan tolka det väldigt positivt. Man kan tolka det som en sorts trots.
Mm.
Men där har vi verbet, va? Hon har förvärvat och därav kommer hans namn Kain.
Mm.
Han är den förvärvde. Eller förvärvaren kanske.
Mm.
Ja, och det här är också, det här är ett tema att barnet får ett namn av någonting som handlar om deras födelse eller så att säga. Moses till exempel i andra Moseboken så får sitt namn för att han blir den som tagen ur vattnet.
Ja.
Men hans namn är ett aktivt verb. Han är den som tar ur. Och han blir ju så småningom profetiskt nog den som tar ur israeliterna från Egypten. Så man har liksom namnet som ekar, ja. som är en profetisk, nästan ironisk reflektion.
Ja.
För att det borde vara det passiva, men det är faktiskt det aktiva. Och här är han Kain, förvärvaren. Och det blir ju också hans yrke.
Blir det? Ja. Ja, det kommer väl lite.
Jo, men han blir ju.
Han brukar jorden.
Ja, han är en förvärvare av grödan ur marken.
Ja.
Och han uppfyller på något sätt förbannelsen. Eller beskrivning av verkligheten som hans far fick på sig.
Ja, det gör han, ja. Just det.
Mm.
Ja.
För han följer i pappas fotspår på ett intressant och lite kusligt sätt.
Ja.
Gud säger ju inte liksom, du ska vara ute på fältet och svettas med dina får.
Nej.
Utan han säger, du ska svettas för att få gröda ur marken.
Mm.
För att få ditt bröd ur marken. Och Kain är den som kliver in i den rollen av den som får leva ut hans fars misstag.
Precis, hans fars, domen pappan.
Ja, precis. Ja. Och just det, liksom hans fars förbannelse. Så här lever han sig in i den. Han blir en jordbrukare, han blir den som liksom svettas i plogen och ska få upp den här grödan och det regnar ut, men jag ska ändå liksom.
Mm.
Det är ju hårt att vara bonde.
Mm.
Det är ju hårt att vara jordbrukare, och det är det som beskrivs här, att när människan går över från att vara jägare, samlare till att bli bofastare, till att bli jordbrukare, så sker det en viss, kan man säga, förhärdande.
Ja.
Av liksom, nu ska vi fan i mig.
Ja.
Få ut den här grödan.
Det svåra i att tvinga rota sig själv också. Att sticka ner sina egna rötter på en plats. Och att sköta dem. För om man inte gör det så dör de, och så dör hela växten.
Och vi måste ju också tänka på vad det är för kultur som skapas här.
Mm.
För han är förvärvaren. Han är den bofasta, den industriella.
Mm.
Det, alltså, ur hans verk, så, och det här reflekteras också väldigt intressant i Aronofskys film Noah.
Mm.
Som beskriver liksom hur Kain och Abel konflikten har konsekvenser ner hela vägen i generationerna tills Noahs tid, som vi kommer komma till sen snart.
Vad betyder Abel? Säger de ingenting om Abel? Därefter födde hon Abel, Kains bror. Är det inte viktigt?
Ja, och ja. Abel.
Ja.
I stark kontrast till Kain. På hebreiska är hans namn Hevel.
Mm.
Och Hevel betyder faktiskt vindpust. Någon sorts liksom. Någonting som inte är riktigt påtagligt. Här står det. The name suggests vapor, steam.
Mm.
Ånga liksom. Mm. Och something transitory. Och han refererar också till Predikaren, som är en väldigt intressant bok mycket längre fram i Bibeln, och där så är väldigt kända ord fåfänga, allt är fåfänga. Just säger det. Predikan väldigt så här, cyniskt och trött på världen.
Ja.
Allt är bara en massa oljud och liksom, det är som Shakespeare sa, liksom, vad var det? Great noise amounting to nothing.
Mm.
Något sånt. Ja. Jag är inte bra på att citera Shakespeare rakt av, men...
Det finns mycket av det i världen, kan man ju konstatera. Ja.
Precis.
Ja.
Så här har vi på något sätt, Hevel är den som bara, han är inte fåfäng, kan finnas ett element av fåfänga.
Ja.
Men han är direkta motsatsen till Kain som är fast, som är...
Men fåfänga, då säger man hevel.
Ja, och vad är hans yrke?
Han är herde.
Ja, en herde som med sin flock liksom bara... sveper över fältet och dammsuger upp varenda grässtrå i vägen där. Och där ser man ju konflikten också. Mellan Kain och Abel.
Och fåren är som små moln på marken.
Ja, precis. Han är där, han är här. Han sitter och tittar på molnen och kanske liksom funderar filosofiskt, va? Det finns någonting i det att vara fåraherde. Mm. Visst, man måste vara ute när det är kallt och när det regnar och så vidare. Men det är inte samma ligga i det här fysiska, krävande...
Beräknande och liksom... Eller inte beräknande, utan planerande. Att du ska kunna se det ena, se konsekvenser och utarbeta verktyg och sånt. För att kunna,
och Kain är den som liksom, han stannar kvar. Han har förvärvat den här jordplättan, han ska få ut det. Och så kommer... Abels jäkla får och bara mums och massa goda grödor här. Man kan se konflikten på mils avstånd. Och vad som beskrivs här, det är inte bara att två bröder som kommer råkar i luven på varandra. Mm. Det här är två olika kulturer i människans tidiga skede som är i direkt konflikt med varandra.
Mm.
Vi har beduinerna som har en kultur, de har liksom de är inte bofasta, men de har sin, så att säga, sin rutin, sin sätt att ta sig runt i området. Och så har vi jordbrukarna som liksom, nej, gå inte på min mark, jag sätter upp staket, jag har förvärvat det här, jag tänker skydda det mot rövare, mot stammar som kommer in och försöka ta det som jag har byggt upp.
Mm.
Så vi har den här, på något sätt, den här nästan mer aggressiva aggressiva jordbrukaren som bara, get off my land.
Ja, den är lite kantiga och lite den som sätter upp gränser, det är ju väldigt känns väldigt viktigt, den här Gud separerar den igen det här. Men jag tänker också, nu är det också, det är inte bara två kulturer, vi säger också så här att det är två delar av dig själv.
Okej.
Okay. Ja. Okay. Bara låtsas att vi har med den tanken när vi läser vidare.
Och då menar du? Du får förklara.
Aldrig. Att vi har den... vi har Abel, den lite drömmande, lite den som lever för dagen. Och sen så har vi den som planerar. Och det är två konflikter inom varje människa, tänker jag också.
Ja.
Och att vi kan oscillera mellan de här två delarna av oss. Kanske liksom flera gånger varje dag.
Och vissa av oss är mer åt ett håll, vissa andra. Man,
ja, men de allra
idag flesta pratar man lite falskt om vänster och höger hjärnhalva. Den mer kreativa hjärnhalvan, den mer industriella hjärnhalvan. Den mer logiska, den mer...
Jag tycker ändå vi liksom för
det sakens...
Ja, fast jag tänker att vi alla har de olika delarna.
Mm, ja. Jo, visst.
Och kanske att man liksom... jag tänker, vi kan också se det som barn i skolan. Du vet att det finns en tid för allt kind of thing. Att man ska, nu ska ni ut och leka. Och sen så ska man komma in och så ska man traggla. Sen ska man göra någonting. Så vi kan också se det lite så. Men ska vi se vad som, det går fort fram här i texten också. Jag har börjat läsa med ögonen.
Så, då kommer vi till vers 3.
Ja, precis. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred och han sänkte blicken.
Okej, okay.
Ja.
Paus här där va?
Ja.
För vad är det som, vad är det som vi ser här?
Ja, Kain börjar med sin offergåva. Varför kom han på att han skulle offra, tror? Eller?
Ja, vad tänker man här?
Ja, vad tänker man här?
Vad finns det för motiv till att människan ska...
Det är, så, det är väldigt jobbigt. Och han tänker att jag ska blidga makterna.
Mm.
Fast det låter lite simpelt, eller?
Det kan vara så simpelt också. Det kan vara att det kan inte skada och jag har lite extra över här och det kan vara liksom...
Vem ska jag ge det till?
Lite kickback som man säger.
Mm.
Tack för generositeten.
Ja.
Och hoppas att det går bra för framtiden.
Ja.
Det är på något sätt inbyggt i bön finns en nästan ofrånkomlig själviskhet. Det här är vad jag vill.
Bön?
Ja, ja. Man tänker kommunikation med Gud.
Ja.
Det är ju det som en offergåva är.
Tänker
jag.
Ja.
Hur ser du det?
Jag tänker på en annan. Jag läste ganska nyligen en grej om bön. En bön är, när du, det var någonting i stil med det här. När du i ditt hjärta ser en längtan efter Gud. Detta kallas bön.
Mm.
Ja. Så enkelt ungefär.
Så låt oss ta den tanken och applicera det på Kain. Vilket blir väldigt intressant.
Mm.
Vad är hans offergåva en uttryck för?
En längtan.
Efter?
Gud.
Ja. Så på något sätt, han blir, han försöker att få Guds uppmärksamhet, få kontakt med Gud.
Mm.
Och så kommer hans brorsa.
Mm.
Han kommer på liksom, tänk innan vi kommer till Abel. Så tänker jag på något sätt att hans offergåva, hans försök att nå Gud.
Ja.
Det är ju en reflektion av att Gud är lite frånvarande redan.
Ja.
Gud har tagit ett steg tillbaka och observerar. Gud är inte med hela tiden.
Nej.
Liksom. En dag sa han till Gud, jag ska välja att yrka, vad tycker du?
Ja.
Gud är inte med i det mänskliga dagliga livet.
Mm. Och Gud kommer inte att leta efter dig hela tiden heller som han gjorde innan.
Nej, alltså jag tänker så här va, att det finns ju en period i barnens uppväxt där de är väldigt rörliga.
Mm.
De kan ta sig runt väldigt mycket på egen hand och ta i saker och lyfta saker och stoppa fingrarna i saker.
Mm.
Och man måste ha koll på dem varenda minut.
Mm.
Man måste veta var de är hela tiden. Mm. Och det är liksom, från ett års ålder, ett och ett halvt års ålder ungefär till kanske 13. Tre. Inte 22. Nej. Men liksom, det finns ju den här perioden. Och när de har kommit till 3 års ålder, 4 års ålder, då kan man liksom pusta ut och säga, de kommer inte gå i kökslådan och ta knivar och sånt. Ja. De kommer inte stoppa fingrarna i, de är inte, det var någon... Någon sån här rolig meme som jag såg på internet. De kallar suicidal gnomes.
Mm.
Liksom små självmordsbenägna tomtar. Och på något sätt så är de det i en viss period. Och då är det viktigt att föräldrarna är där. Och sen så kanske det finns en period. Om det är den perioden som vi ser här. Kain får ju för sig en sån här. Jag tänker att det här är lite flugornas herre va?
Mm.
Det här är, det är som, det är som 10-åringar. Eller moraliska 10-åringar i alla fall.
Mm.
Där Gud låter dem liksom göra sitt. Och förväntar sig att de ska agera som vuxna. Och det kommer vi se i Guds tal här.
Mm.
Men han är frånvarande Gud. Han är inte riktigt där.
Nej. Nej.
För att fostra sina skapelser.
Nej, precis. Och då börjar Kain med sin offergåva. Och sen står det bara Abel frambar också en gåva. Det låter också lite så här syskon. Men jag ska också... Ja,
ja precis. Och då, han ser vad brorsan gör och säger, ja, jag kan göra det där.
Ja.
Men...
Och han offrade de fetaste delarna. Ja. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva.
Varför? För han offrade de fetaste, de förstfödda. Ja. Man kan ju se... Man kan ju igen läsa det här väldigt tvetydigt.
Mm.
Antingen så ser han det här och liksom bara, wow, storebrorsan, han har hittat liksom en jättesmart grej.
Ja.
Att ge någonting av sig själv. Och han blir liksom så uppfylld av det här, han vill göra mer, han vill göra extra. Han står på sin storebrors axlar och bara liksom, jag ska också göra det.
Vad är det bästa jag kan ge?
Ja, som man säger, imitation är den renaste formen av smicker.
Mm.
Ja,
det är bra.
Ja, imitation is the sincerest form of flattery. Så då menar man liksom att, ja, jag skulle inte ha härmat det om jag inte tyckte att det var en bra idé.
Mm.
Men, yes. Man kan ju också säga...
Härma bräda, liksom.
Ja. Det är inte så att Karin har copyright på det här. Nej. Indirekt. Men han ser vad Abel gör. Och han säger, okej, fine. Du kan försöka, men det var jag som var först.
Men vadå Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Karin? Varför ser inte Herren välvilja på Karins gåva?
Ja.
Varför? Vet du, finns det någon...
Det enda ledtråden vi har är på vilket sätt de här offergåvorna skiljer sig.
Ja.
Kain kommer med en offergåva, punkt. Abel kommer med en offergåva för det förstfödda, det fetaste av hans flock.
Mm.
Är det att Gud hellre är köttätare än vegetarian?
Mm.
Men det verkar som om Abel gör lite extra. Mm. Och Gud säger, okej, du gör lite extra, du ska få en extra stjärna i en guldkant liksom.
Mm.
Men Kain tar det här inte för en... Och vad säger Gud då? Låt oss ta in Gud här.
Ja.
För Kain blev vred och han sänkte blicken.
Herren sa till Kain, varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska råda över den. Men, vänta. Kain blev Herren såg med välvilja på Abels gåva, men inte på Kain och hans gåva. Vad skulle Kain kunna gjort annorlunda liksom? Han skulle kunna säga, okej, du gillade inte den här, jag ska ge någon de finaste kornen av...
Jag kommer igen, jag ska ge
mer. Ja. Men Kain blir bred och sänker blicken.
Ja, och Gud säger på något sätt att better luck next time. Det kommer gå bättre nästa gång. Liksom.
Vad vill Gud visa med detta? Att han inte ser med välvilja? Vadå välvilja? Vad står det i?
Här är den här mer... och det står att Gud... Herren, Yahweh had regard for Hevel and his gift. For Cain and his gift he had no regard.
Okay.
And Cain became exceedingly upset. Så att han liksom
and his inte face fell. Ja, där, vi har i alla fall samma, att det liksom, det går ner, det är en neråt.
Och det har vi ju liksom, jag menar, när man är arg, när man är ledsen, när man känner sig kränkt, förnedrad, bortsedd liksom. Mm. Då går man ju inte liksom med huvudet uppe och tittar alla i ögonen.
Axlarna går upp och det blir en sån här krympt...
Försvarsställning, va? Det är det vi har här.
Ja.
Så han går ner i en sorts... ja, och vi pratar ju liksom om att vara nere.
Ja.
Va? Jag känner mig nere.
Och Herren säger till Kain, varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt, vågar du ju lyfta blicken. Våga lyfta blicken. Man vågar lyfta blicken när man har rätt.
Ja.
Om du handlar rätt så vågar du titta i ögonen. Mm. Eller hur? Ja, det är lite den här...
Och vad har Kain gjort för fel?
Ja, vad har han gjort för fel?
Ja. Varför får han den här uppläxningen?
Ja.
Och som jag läser, jag tycker att man kan sammanfatta vad Gud försöker säga här. Som lyft blicken, råd över synden. Don't worry, be happy.
Mm.
Vilket är en bra, kan vara en kul låt att lyssna på. Men det hjälper inte särskilt mycket när man inte mår bra.
Ja.
Och det är väldigt svårt, någon som känner sig kränkt, om någon utifrån, som Gud gör här, kommer och säger, det är väl inget.
Mm. Men jag tycker inte Gud säger det är väl inget.
Vad säger han om varför Kain är vred? Vad säger han om själva källan till hans hans...
Du har inte handlat rätt, säger han ju. Om du har, han säger ju, om du handlar rätt så vågar du lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt så ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska råda över den. Det här är inte, jag ser detta som att han, han beskriver vad som händer när du... när man får såna här avundsjuka känslor som man gissar att Karin har fått här. Jag kan säga, nu kom lillebror sen och gav något mycket större. Men det var jag var först. Varför ser inte Gud med? Så han blir väldigt... Han blir arg för att han... Det är orättvist liksom. Mm. Jag gjorde det först. Varför ska detta inte vara bra?
Mm. Och så kommer den här vindpusten liksom. Ja. Och tar all ära.
Ja.
Han bara flyter ovanpå marken liksom. Han är inte bofast. Han har inte förvärvat någonting.
Nej.
Så går han och tar liksom... Jag hittar liksom en jättefin, fet, förstfödd
Han har inte betalat liksom. Någonting. Abel har inte betalat. Kain betalar ju sin pappas synds...
För han är förvärvaren. Ja. Han är den som betalar. Han är den som på något sätt alltid står för notan. Va?
Ja, han får alltid betala. Är inte den känslan?
Ja.
Han får alltid betala.
Ja, och när han till slut liksom inte orkar med så kommer Gud och säger, ryck upp det.
Fast det Gud, jag ser.
Men jag läser inte som att Gud har mer substans i det här. Det hjälper inte en människa. Eller hjälper, ska jag säga, sällan tycker jag så hjälper det en människa som mår riktigt dåligt att bara säga, ryck upp det.
Men det är inte det. Jag ser det som att Gud är lite teoretisk liksom, mitt i känslostormen. Och visst, det funkar inte på någon som är väldigt
arg. Låt oss ha en liten föreläsning om hur man kontrollerar sina känslor när du mår som sämst.
Men liksom att läsa det nu i efterhand kan jag ändå se att det är ungefär så här det är. Att du kan lyfta blicken om du har handlat rätt. Det är liksom det är sant det Gud säger.
Det är sant det Gud säger?
Ja.
Men jag skulle väl säga att det måste komma internt.
Ja, men...
Den här insikten, visst, en människa eller Gud kan komma och säga så här funkar det.
Ja.
Men det är bara när man själv upplever det som man kan bekräfta och säga att så funkar det.
Det är den läxan som händer här.
Ja, jag tror att det måste ske en sorts intern... Det är så med alla sådana här breakthroughs, va?
Mm.
Det är också den, tror jag, det är det kanske som Gud upplever här, som jag har upplevt som förälder också. Att jag vet, jag har 39, nästan 39 år på nacken av erfarenhet. Jag kan berätta för min 10-åring, jag vet hur det är. Och jag vet hur jobbigt det är ibland med kompisar, med läxor, med sånt här. Men jag har den visdomen att jag har kommit till insikt att man gör lite, man gör så gott man kan och så försöker man liksom och så vidare. Och det tar aldrig slut. Det är hela tiden nya utmaningar och man försöker växa och försöker liksom jonglera alla bollarna. Så är det. Och jag skulle vilja liksom ge henne den visdomen. Men när jag står där och försöker förklara det här för henne så låter jag väldigt gammal och...
Hon bara, jag är på det här stadiet. Ah! Eller hur?
Ja,
och det,
det är där Karin är. Han precis. Är på stadiet och så kommer Gud och säger, då ska vi se. Nu ser du blicken, va? Du lyfter den så mår du bättre. Du sänker den, du så råder synden över den och den försöker ta dig vid dörren. Och nu vet du. Och nu kommer du att handla rätt, eller hur, Karin?
Vänta på nästa kapitel.
Ja, och vad står
nästa
det?
Nästa vers.
Ja, nästa vers.
Karin sa till sin bror Abel, kom med ut på fälten. Där överföll han sin bror Abel och dödade honom.
Mm.
Oj.
Ja, det var inte särskilt mycket peptalk som Gud, eller särskilt effektiv peptalk som Gud gav Karin.
Mm.
Skulle jag säga. Och det ser man också på något sätt. Guds brister. Och för att vara rättvis så har ingen någonsin varit förälder. Innan. Ingen har lärt sig. Så att Gud är liksom den första, vad heter det, first user.
Mm.
Den som köper den första iPhonen och får liksom se alla buggar som fortfarande finns kvar i maskineriet. Va? Ja. Så Gud är den första användaren här av...
Och så här är det ju hela tiden dessutom. Men det känns ju som att vi kan fortfarande inte överföra visdomar till någon. Det går fortfarande inte att berätta för någon.
Nej.
Någonting. Alla måste... vad säger man? Liksom, man måste välja sin
input. Alla måste förvärva.
Alla måste förvärva. Här har vi det.
Mm.
Oh!
Och det är det han inte riktigt... Det är det som är ironin i hans namn. Jag har inte sett det tidigare kanske. Men Kain måste inte förvärva bara jorden och grödan ur marken. Han måste förvärva visdom. Och det misslyckas han med.
Ja.
För Gud försöker ge honom visdom, men han har inte de verktygen att ta in det.
Mm. Nej, precis. Han kan inte det.
Så det finns en ironi där också. Och i den hebreiska texten så har vi inte Kains replik kom med ut på fälten.
Mm.
Vilket kan lämna en viss tvetydighet.
Oh, det står här faktiskt. Kom ut, 4:8. Kom ut på fälten med den samaritanska texten. Orden saknas i MT.
I den masoritiska texten, traditionella hebreiska texten.
Mm.
Ja, så den finns med i till exempel den grekiska översättningen. Så den måste ha funnits med någonstans. I någon version.
Vad står det i ursprungstexten då? Kain sa till sin bror...
Kain sa till sin bror Abel. Punkt, punkt, punkt. Och där överföll han sin bror. Och det är väldigt tydligt att något saknas där. Så det kan mycket väl vara kommit ut på fälten. Men också det där. Om det är kommit ut på fälten. Och sen dödar han honom på fältet. Så låter det som skillnad att det är överlagt.
Ja, skillnad mellan mord och dråp.
Ja.
Ja. Hmm.
Och det tror jag är viktigt i sammanhanget. För att om han bara sa någonting till sin bror.
Mm.
Han sa, vad tror du håller på med? Och så börjar liksom, du ska alltid försöka trycka ner mig och du är alltid sur på mina får. Och så ser man den här dialogen av kränkningar och upplevda kränkningar som uppstår i alla konflikter.
Mm. Eller relationer.
Jag känner mig kränkt och du känner dig kränkt och att jag uttrycker att jag känner mig kränkt. Jag har rätt att vara kränkt. Men du har inte rätt att vara kränkt. Och där uppstår konflikten mellan, och vad de saknar här är förmågan att se den andras sårbarhet och kränkthet.
Ja, och förmågan att, de saknar förmågan att lyfta blicken, eller hur?
Ja, att lyfta blicken.
Och sen nu går vi bort från det här ego.
Den sängs. Tills Kain överfaller sin bror och dödar honom.
Ja. Herren sa till Kain, var är din bror Abel? Ja, var är du, frågan igen.
Ja, precis som och Gud har den här på något sätt, om man vill kalla det pedagogiska eller ett sätt att kommunicera. Så att jag vet redan svaret, men jag vill höra dig säga det.
Ja. Var är din bror Abel?
Ja.
Han svarade, det vet jag inte. Ska jag ta hand om min bror?
Mm. Hashomer achi anochi på hebreiska. Som betyder, är jag väktaren? Är jag den som ska värna om min bror? Och det här är ju en väldigt känd citat, va?
Mm. Det känns som man kan lägga det på varje dag i historien nästan. Genom årtusenden.
Mm.
Var är din bror?
För han ställer en retorisk fråga. Ska jag ta vara på min bror? Och svaret är också ironiskt nog. Precis tvärtom. Till vad han menar den att vara. Han menar ju som en retorisk fråga. Men jag ska inte ta hand om min bror.
Mm.
Men svaret är såklart. Och det är det som är på något sätt spänningen. I människans relationer med varandra. Så är svaret från Gud. Ja! Ja, det är hela poängen här. Mm. Till vad det betyder att välja mellan rätt och fel.
Mm.
Det handlar inte om att välja rätt frukt.
Mm.
Det handlar faktiskt om att välja en moralisk väg och hur man ska... Men Gud ser inte riktigt, tror jag, som jag läser, så ser inte Gud riktigt vidden av faran än. Tills Kain har dödat sin bror. Och Gud kommer på något sätt... Vad har du gjort, va?
Herren sa, vad har du gjort? Din brors blod ropa till mig från marken. Din brors blod ropa till mig från marken. Ja, underligt sätt att säga. Ja, jag läser vidare. Förbannad ska du vara. Bannlyst från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod som du har utgjutit. Oj.
Ja. Ta ner till slutet av citatet.
Om du odlar marken ska den inte längre ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös ska du vara på jorden.
Mm. Så där har vi på något sätt Gud konfronterar Kain med sitt brott.
Vad har du gjort din brors blod? Ja.
Och sen uttalar han domen.
Ja. Han frågar ju först, men han säger, vad är det du har gjort? Han vill höra någonting i stil med, jag lät synden råda över mig. Istället för som du sa, lyfta blicken och själv råda över synden.
Mm.
Jag lät synden råda över mig. Det var det jag gjorde.
För det är också en väldigt viktig del i uppfostran på något sätt. Att man måste ju komma med disciplin.
Ja.
Man måste säga, nej men det var inte okej.
Ja.
Förhoppningsvis har det inte gått så här långt då.
Nej.
Men man måste på något sätt kränka sitt barns... Det händer ibland liksom att de går för långt.
Mm.
Och barn behöver ju veta gränser.
Ja.
Vi skulle vara dåliga föräldrar.
Mm.
Om inte vi kunde sätta de här gränserna. Mm. För vi skulle ju på något sätt... så blir det ju flugornas herre, va?
Mm.
Det blir att Kain och Abel får lösa sina egna konflikter.
Mm.
Med en sorts lös... med ett löst föredrag om att kontrollera sina onda drifter.
Då har vi inte längre en civilisation helt enkelt.
Nej. Vi har flugornas här.
Ja.
Vi har där barn ger sig på andra barn. Eller människor ger sig på andra människor. Det finns ingen lag, det finns ingen ord, det finns ingen rätt eller fel. Och det är det som Gud på något sätt uttrycker sin enorma bestörtning över.
Mm.
Hur kunde du låta det gå så långt?
Mm.
Att du faktiskt tar livet av en annan människa, din bror.
Mm.
Och sen så kommer... Okej, så kommer du och säger, jag visste inte att om jag slog honom i huvudet med en sten så skulle han sluta röra sig. Va?
Det är som den där filmen Year One som jag tagit upp någon annan gång. Den är jätterolig och jättetentig. Men där är i alla fall Kain och Abel med. Och då ser man hur Kain slår sin bror i huvudet med en sten. Och jag skrattar, men det är en väldigt rolig film. flera gånger och Abel reser sig upp och han slår en gång till och en gång till och en gång till och bara, jag visste inte att han skulle dö, jag kunde väl inte veta. Ja, men det
och på något sätt så säger ju Kain i sitt undvikande sätt liksom att, ja men vadå, han kom inte med någon bruksanvisning.
Mm.
Och du var inte här och fixade och hjälpte till.
Och ska jag ta hand om min bror? Jag vet inte vad han är. Jag vet inte.
Kan hända att han säger, varför tar inte du hand om honom?
Ja.
Varför vakar inte du över honom, Gud?
Mm.
Vilket är också en utmaning som människor har slängt i ansiktet på Gud.
Verkligen.
I årtusenden.
Ja. Hur kunde du låta det ske?
Var är du, Gud?
Ja.
Och,
precis, var är du, Gud? Frågar folk. Ja.
Ja.
Slänger tillbaka frågan.
Var du? Ska inte du försöka förhindra sådana här saker?
Mm.
Och jag tror vad Gud försöker göra här, kanske lite väl tidigt i människans utvecklings- eller moraliska utvecklingsskede.
Mm.
Men vad Gud försöker göra är det som, jag skulle säga, alla bra föräldrar måste göra.
Mm.
Och det är att låta sina barn stå på egna ben.
Mm.
Om vi står där och
putsar... Det låter hemskt.
Det låter hemskt.
Jag vill inte.
Men vad händer om du skulle hoppa in och lösa alla ditt barns konflikter varje gång hon hade det jobbigt i skolan? Men vi vet sådana här föräldrar som liksom, jag måste prata med det barnet som har kränkt mitt barn. Mm. Nej. Håll dig utanför den här sfären. Det finns lärare och de måste agera. Och så. Visst, det funkar inte alltid, men det finns ju sätt hur man agerar.
Mm.
Och om man kommer in som en väldigt välmenande, men jag tror jag i längden problematisk förälder, att jag måste gå in där och liksom det slutar med att man ringer till sitt barns chef och läxar upp chefen för att de har varit elaka mot sitt barn som anställd liksom,
när de är vuxna. När de är 40 år.
Ja, jag menar, när tar det slut? Och på något sätt så ingår det i all utveckling att vi ska stå på egna ben och ta egna moraliska beslut och stå till svars för dem. Så här så säger Gud liksom, jag trodde att jag kunde förvänta mig bättre av dig.
Mm.
Jag trodde att du skulle kunna klara av att hålla uppe blicken, men det misslyckades du med.
Mm.
Och på något sätt...
Jag sa det precis, liksom. I meningen innan sa du, ha upp med blicken. Du kan hålla uppe blicken om du har handlat rätt.
Mm.
Ja.
Och Cain på något sätt säger... Vad då? Ska jag?
Mm, ja. Han är fortfarande så arg här. Han ljuger och han är så himla...
Så vad Gud säger här när han uttalar domen?
Ja, det är väldigt spännande också. Ja.
Din brors blod ropar till mig från marken.
Blod och jord.
Just det, damm.
Ja.
Och Adam betyder människa.
Just det.
Så damm är blod, Adam människa och Adama är jord.
Mm.
Och igen så har vi den här kopplingen.
Ja.
Att människan är från jorden. Och nu har, visst vi ska återvända till jorden, från jorden vi komna och till jord ska vi återvända, men inte på det här sättet.
Nej, och jag fattar inte riktigt, vänta, förbannad ska du vara där, visst det är jag med på, bannlyst från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod som du har utgjutit. Mm. Om man nu ska läsa detta som en slags, om vi ska leta efter mening i varje bokstav här och inte bara se det som någonting vackert. Mm. Vad ser vi då? Vadå? Öppnat sin mun. Marken har öppnat sin mun.
Ja, alltså marken som du har haft.
Ja, för regnet, marken öppnar sin mun för regnet som ger...
Tar emot och öppnar sin mun också för grödan som han har planterat, för säden.
Och till och med för plogen.
För plogen.
Som gör ett alldeles nödvändigt arbete i att vända upp och ner på lager och så.
Precis. Så, det kan växa. Så Cain har hela tiden matat jorden.
Ja.
Det är vad han gör. Det är, så, det är hans bebis. Kan man ju tänka sig. Han matar jorden och jorden ger honom näringen. Och han tar hand om det. Liksom, den har han förvärvat. Precis som hans mamma förvärvade honom. Och nu så vad matar han jorden med? Inte med vatten. Mm. Inte med säd.
Mm. Sin brors blod.
Ja, kan det bli mer perverterat?
Ja. Precis, här har vi kapitel 4. Den tredje människan som nämns är mördare.
Ja. Eller, det tog inte lång tid.
Nej, det tog inte lång tid.
Nej. Och det här får mig att tänka på den här historikern, Yuval Noah Harari, som skrev Sapiens. Och nu har skrivit om hans tankar om människans dystra framtid. Så skriver han också om hur vi verkar ha från väldigt, väldigt tidig skede haft en väldigt mordisk instinkt i oss. Någonstans så saknar vi den spärren som finns i andra djur. Att lejon ger sig inte på varandra och äter upp varandra. Eller liksom, visst, de kommer i konflikter och så vidare. Men det finns inte det här, nu ska vi utplåna varenda medlem av grannstammen. För de är onda.
Mm.
Men
här... Eller för det här är vårt. Liksom,
för det här är vårt. Man jagar iväg dem så är de borta. Liksom. Ja. Men det finns inte det här modiska viljan. Att, och det finns en teori. Och han tar fram det i sin bok. Att kanske så var vi så duktiga på utrotning. På mord. Att det är därför vi är det enda släktet homo idag.
Ja.
Alltså det är därför vi bara har de närmaste kusinerna som schimpanser och bergschimpanser.
Mm.
För att vi utrotade de andra talarna och andra släkten.
Mm.
Som på något sätt kom i konflikt med oss. Kan hända.
Mm.
Och här ser vi det. I det tidigaste möjliga skedet. Och när Gud konfronterar Abel. Så säger han, du kan inte fortsätta att du har perverterat jorden. Du har mist det som du försökte förvärva.
Ja.
Du får inte äga det längre. Jag tar ifrån dig.
Ja.
Din liksom...
Rastlös och rotlös ska du vara på jorden.
Mm.
Mm.
Så du går från att vara en bofast människa med struktur, med stabilitet, till att bli driven bort från naturen.
Ja.
Från jorden. Och ja. Vad gör han då? Eller vi kommer till det.
Coin här. Ja. Ja. Rastlös och rotlös ska det vara på jorden. Yes. Ja. Men det är ju ändå, lite snabbt, det är ju en känsla som känns igen. Jag känner igen mig som har ofta känt mig rastlös och rotlös. Ja.
Mm.
Ja.
Jo, visst. Ja. Och det har blivit ett mänskligt tillstånd nästan, för det är ju det som vi ser i den moderna världen.
Mm.
Det finns aldrig, nu är det bra nog. Ett Nej. Företag är bara framgångsrikt, ett lands ekonomi är bara framgångsrikt när det växer. När hittar vi den nivån där vi behöver inga fler jobb, vi behöver inga nya uppfinningar, vi på något sätt har en framtidshysteri.
Ja, den ständiga strävan och den ständiga efterfrågan.
Mm.
Eller hur?
Och det är inbyggt i oss att sträva. Mm. För vi kunde inte bara njuta av Edens lustgård.
Mm. Nej,
vi kunde inte bara njuta av Edens lustgård. Ja. Vi var tvungna att äta den där frukten.
Mm.
Vi var tvungna att gå, när vi hade utforskat allt annat, eller kanske var det första vi gjorde, men vi var tvungna att komma ut därifrån.
Mm.
Och det är den mänskliga välsignelsen och förbannelsen. För välsignelsen, annars hade vi inte suttit här med en iPhone och en bibel och diskuterat det här i en liksom fin miljö med böcker och allting. Allt det här är mänsklig civilisation.
Mm.
Men den mänskliga civilisationen har inget sätt att sakta ner. Inget sätt att inte hela tiden förvärva och driva och vara rotlös och rastlös.
Vad säger Kain då?
Mm.
Kain sa till Herren, mitt straff är för tungt att bära. Du driver mig bort från marken, bort ur din åsyn. Rastlös och rotlös kommer jag vara på jorden. Vem som helst som möter mig kan döda mig.
Mm.
Ja, det känner jag igen mig i allting. Förutom det här, vem som helst jag möter kan döda mig. Varför säger han det? För det kan de väl inte, eller vadå? Vem som helst, det finns en massa andra människor.
Fast... Ja, alltså... Man kan säga att Adam och Eva kanske var de första människorna som Gud skapade.
Ja.
Men inte de sista. Eller så kan man ju se det som... Som vi la upp det tidigare med Edens lustgård. Att Edens lustgård var en bubbla.
Mm.
Där ett ex av den här homo sapiens arten. Där Gud gjorde lite experiment på den där.
Mm.
Som ett som blev två.
Mm.
Och nu kommer de tillbaka och tror att de är de första. Men det fanns hela tiden homo sapiens. Som var liksom i det här skedet. Från att vara naturliga varelser till att bli civiliserade. Liksom inte övernaturliga, men vad heter det? Utanför naturen.
Ja.
Ja.
Men varför tror han att vem som helst som möter mig kan döda mig? Ja, just det. Som man själv känner sig själv, känner man andra. Jag dödar, så andra kan döda mig.
Ja. Helt plötsligt, när han har blivit en mördare, så förstår han allas andras potential att döda honom. Och ta ut sin hämnd på honom, visa sin avsky.
Ja, jag kunde inte lyfta blicken. De kanske inte heller kan. Ja.
Och det har han rätt i.
Ja.
För när vi ser på hur mänsklighetens historia utvecklar sig så är...
Det blev en del mord
till. Det blev en del.
Ja.
Homo sapiens som tar koll på homo sapiens. Ja.
Men Herren svarade honom. Jag lovar att Kain... ska bli hämnad 7 gånger om någon dödar honom. Jag lovar att Kain, då pratar han om Kain i tredje person så. Så jag lovar att, vad kan det betyda då? Eller inte bara...
Han ger en sorts...
Det förvärvade ska...
Jag lovar. Alltså för han har uttalat sin dom över Kain.
Ja.
Och han ska inte lida mer än sin dom.
Nej.
Han får stå för så sitt straff. stå sitt kast och acceptera konsekvenserna av domen.
Ja.
Men han ska inte dö.
Han ska inte dö.
Men vilket är också intressant. För att senare i Bibeln så är straffet för mord.
Mord?
Ja, det är dödsstraffet. Ja. Man tar koll på den som mördar. Det verkar inte vara den standarden här.
Nej.
Eller så skulle det vara den standarden om Gud faktiskt fällde Kain för mord.
Ja, just det, just det. Precis. Men
det kanske är så. Ja.
Det är inte mord. Gud ser det inte som mord.
Kanske inte hela vägen.
Nej.
Kanske är Gud, när Gud står och väger mellan nåd och rättvisa, så
det
faller liksom kanske en liten övervikt på nåden eller rättvisan i det här fallet. Och det är lite som liksom att en förälder i början så vill man ju inte, man vill inte att ens barn ska lida av konsekvenserna för deras handlingar. Man vill liksom att de ska lära sig läxan och gå vidare.
Mm.
Jag vill inte straffa mina barn.
Mm.
Jag vill inte säga liksom, nej, nu får du inte, nu blir jag arg, nu får du inte hålla på med iPaden, nu får du sitta i ditt rum och lugna ner dig och sådär. Mm. Jag vill inte, liksom inte vara hård och otrevlig mot mina barn.
Man vill, man vill inte se dem lida.
Nej, man vill inte se dem lida.
Nej.
Men jag vet också av erfarenhet att när jag har en viss standard och säger, nej men det, du vet vad det är som gäller.
Mm.
Och ibland kan vi tumma lite på det. Men går du långt utanför gränsen så vet du vad gränsen är. Och då får du stå konsekvenserna av att du har gått över gränsen. Mm. Du får sitta på ditt rum en halvtimme och lugna ner dig. Eller du får inte använda iPaden eller något sånt där, va? I det här fallet så tror jag att Gud skulle vilja att Kain lär sig sin läxa.
Ja.
Utan att behöva verkligen liksom lida för det. Men eller det så, han lider ju för det på ett vis. Men han ska inte lida helt och fullt ut konsekvenserna.
Men Kain säger ju också att mitt straff är för tungt att bära.
Ja.
Han säger jag kan inte ta det här. Föräldrarna har ju också sagt detta. Adam och Eva har ju också sagt jag vill inte, det var inte, de börjar ju också sin, de säger ju också det var inte jag och det var hon och han och du vet som jag skiljer från sig. Och Kain säger jag kan inte ta det här, det är alldeles för mycket. Och, säger,
jag kan inte, och vem ska annars? Ja, eller om man säger så här.
Men det de säger är jag är inte ansvarig. Du kan inte hålla mig ansvarig. Jag är inte kapabel.
Det eller? Finns det, ja. I alla fall inte.
Abel, jag är kapabel.
Abel, kapabel. Kusinvitamin. Nej, men vad han säger är på något sätt jag kan inte bära det här helt i alla fall.
Ja.
Det är för mycket för mig att bära. Och kanske så säger han, det finns en tolkning som menar att han på något sätt menar jag är inte ensam ansvarig här.
Mm.
Någon annan har misslyckats i det här misslyckandet. Och kanske pekar han på Abel.
Mm.
Som han fick vad han förtjänade. Eller han borde ha. Det borde finnas förmildrade omständigheter.
Ja.
Han var så jättejobbig lillebror. Mm. Men kanske säger han också Gud.
Mm.
Gud, du. Du kom inte med några tydliga.
Mm.
Du kom med teoretiska, metafysiska föredrag.
Som inte passade min nivå.
Nej.
Ja.
Och vad jag behövde var någon som ska säga. Ser du den där stenen?
Mm.
Slå inte din bror i huvudet med den.
Den är för hård.
Ja. Och ibland så känns det ju så som förälder. Liksom, har inte du fattat det här än? Men okej, då tar vi det en gång till. Mm. När du inte ställer upp efter dig så ser det ut så här. Eller något sånt, va?
Mm.
Och på något sätt så behöver alltså det behöver ju finnas den här generositeten hos en förälder. Att okej, du är inte på min nivå.
Mm.
Jag måste acceptera.
Jag måste prata på ett annat sätt. Och det är ju den vuxnes ansvar att hitta den nyckeln som funkar.
För allt som ofta när ett barn misslyckas på något sätt i en utveckling. När allt annat liksom, om det inte handlar om handikapp och såna här saker, men när ett barn inte liksom har misslyckats på något sätt, så tror jag att man kan leda tillbaka till att Hade man varit den perfekta föräldern så kanske ens barn inte hade misslyckats.
Mm.
Men ingen av oss är den perfekta föräldern. Så vi famlar ju mörkret. Och ja, Gud verkar famla i mörkret lite här, va?
Och det här, jag lovar att Kain ska bli hämnad 7 gånger om någon dödar honom.
Mm. Och så här, Kain, lugna ner dig nu. Du kommer inte bli dödad. Och om du behöver lite extra skydd.
Men det är inte
så
det jag säger.
7 gånger om någon tar det.
Om någon dödar honom, det är ju inte någon tröst. Alltså att han ska bli hämnad 7 gånger, då är han ju död.
Ja, men Kain verkar på något sätt...
Ja, precis. Kain verkar tänka lite an eye for an eye.
Ja.
Nu, vem som helst kan döda mig så som jag har dödat någon. Detta är liksom... Det är så här lätt att dö, liksom.
Ja.
Säger Kain.
En viss dödsångest, va?
Ja.
Det kan, vem det går, som helst som ser helst, mig kommer
att döda mig. Vem som helst så kan det ske.
Och han känner på något sätt... Man kan ju också läsa in att han har... Det är ju på något sätt den som försöker dölja eller leva med ett ohyggligt brott. Även om man har sonat för brottet eller så vidare. Man går och bär på det. Man går och bär på att man inte är samma människa när man kommer tillbaka från ett krig. Där man har dödat en annan människa som man var när man åkte iväg.
Men han säger ju också att han säger så här, vem som helst som möter mig kan döda mig. Om det här är ett uttryck för som du känner dig själv, känner du andra, så betyder det också att det inte var överlagt mord. För om det var överlagt så hade han kunnat säga, vem som helst som har gått och funderat på hur mycket de hatar mig kan döda mig. Eller hur?
Ja.
Så det här är ju på något sätt också ett uttryck för hur synden lurar för dörren hela tiden. Den kan alltid ta överhand. Du är aldrig säker. Men Gud säger att du ska bli hämnad 7 gånger om någon dödar honom. Och Herren satte ett tecken på Kain för att han inte skulle bli dräpt av vem som helst som mötte honom.
Så här är vi Kains märket, va? Det här är det här märket som idag betyder att någon är märkt med skuld.
Ja, precis. Men här är man märkt med skydd. Nåd.
Ja.
Skuld och nåd.
Ja.
Ah.
Vad tänker du då?
Jag tänker att Gud är snäll. Ja. Det var... Ja. Det är spännande hur vi gör om såna här saker. Det är väldigt roligt att vi läser det här.
På
det här
sättet. Ja, och man måste ju ta det långsamt. Ja. Man måste fundera på vad de här olika... vad som finns under de här raderna. För de är så välkända. De är så... och det finns så mycket liksom i varje när man tänker efter.
Ja, det här är ju det.
Så han sätter det här Kainsmärket på honom som är en sorts nåd. Och sen...
Och Kain drog bort undan Herren och slog sig ner i landet nord öster om Eden. Här står det nord i hebreiska, en anspelning på ordet för rotlös. Står det där. Och så är det öster om Eden. Öster om Eden, det var... Här står det. Alldeles i slutet på kapitel 3. Öster om Edens lustgård satte han keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd. Men Kain slår sig ner i ett ställe som heter Rotlös, som ligger i närheten av den stängda vägen till livets träd.
Ja.
Är det det? Stämmer det?
Ja, man kan ju läsa det så. Alltså, jag vet inte om han kampar precis utanför porten där. Men han slår sig ner i det generella området där... på något sätt, han försöker ju gå tillbaka och lösa det traumat som hans fars handlingar har planterat i honom.
Mm.
För han kan ju inte vara... Han kan ju inte vara den bonden längre som förvärvar grödan ur marken.
Och han går till morgonlandet.
Ja.
Tomorrowland. Eftersom Tomorrowland. Solen går upp i öster, eller hur?
Jag vet inte. Så han följer solen. Han kommer öster om Eden. Vilket liksom är den här stället han aldrig kommer komma tillbaka till. Mm. Så han kampar där och han bygger.
Det är väldigt fint. Vi kan tänka att vi alla sätter för gör vårt bästa liksom.
Ja. Men så ser vi att när han kommer till Nod, som är liksom, här så står det wandering, att det är också fascinerande att den den saken som definierar hans bror.
Mm.
Hans
just det.
Att han flöt över på marken, att han var, att han inte var bofast, att han gick, att han åkte liksom, vandrade med fåren.
Ja.
Han slår sig ner i vandringsområdet.
Mm.
Han på något sätt, om han inte kan förvärva jord längre, om han inte kan bruka jord, så kommer han ändå bo nära där hans far blev utsparkad. Och
han förvärvar de transcendenta kvaliteterna.
Ja. Och
metanivå.
Kanske det. Kanske, alltså ja, det vet jag inget om. Men
ja.
Men vad tänker du där? Alltså, att han...
Ja, men det är ungefär så som du sa också. Att han, det är som att han inkorporerar det här, det som han har tagit livet av.
Ja.
Sin bror, den flyktiga och... Ja.
Så han, jag läser det som att han befinner sig i den här spänningen mellan hans fars trauma och det traumat som han själv har upplevt i hur han har den skuld som han nu känner för vad han har gjort mot sin bror.
Mm.
Och han fastnar i liksom mellan vandringslandet och i öster om Eden.
Ja,
landet, va?
Ja.
Eller i Estromeden. Så han fastnar mellan Eden och vandringen.
Ja.
Han är på något sätt alltid i den där spänningen. Och ja, det måste vara hemskt jobbigt.
Där är vi alla, skulle jag säga.
Ja,
mm.
Mycket så. Va? Våra trauman är de som håller fast oss.
Mm.
Och blir som kedjor kring oss. Och sen... Efter att han har upplevt det här traumatiska, vad gör han?
Kain låg med sin hustru.
Sex.
Ja, där har vi det.
Det är så jobbigt. Jag vill ha lite sex. Jag vill fortplanta mig. Jag vill ha en framtid. Det är inbyggt. Va?
Ja.
Ser du det här mönstret?
Jag ser det, jag ser det. Och hon blev havande. Och, där har vi det igen.
Ja.
Hon blev havande och födde Henok. Han byggde då en stad och kallade den Henok efter sin son. Henok fick en son Irad, och Irad blev far till Mehujael, och Mehujael blev far till Metushael, och Metushael blev far till Lemek.
Okej, vi pausar där.
Ja.
Det var två verser bara.
Ja, nu blir det en helt annan ton i den här berättelsen.
Mm.
En lite uppräknande, ja, det heter, det här, den här styckeindelningen heter Kains ättlingar.
Mm.
Det är det.
För han fick ju, hon blev havande och födde Hanoch.
Ja.
Och, och Hanoch blir liksom den här, det blir liksom sonen som också blir staden, va? Liksom, det blir framtiden.
Ja.
Han byggde ju en stad och gav staden namnet Hanoch efter sin son.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Så på något sätt så bygger han framtiden både med människor och med det fysiska. Och det är också intressant. Han var jordbrukare.
Mm.
Han var lantis.
Mm.
Och nu när han inte får vara jordbrukare längre så blir han... stadsbyggare.
Ja.
Vilket är mer bofast.
Ja, verkligen. Verkligen, han blir stadsbyggare. Precis, han blir stadsbyggare.
Och där har vi, skulle jag säga, för vad en stad innebär.
Mm.
Det är ett uppbrott, så mycket uppbrott man bara kan ha från naturen.
Mm.
Jag menar, vi försöker smycka våra städer med grönska och fina städer i alla fall.
Mm.
Men vi kan inte komma ifrån, som vi sa tidigare avsnitt också, att den här världen som vi har skapat omkring oss är en konstgjord värld.
Hela grejen med att sitta just här nu är att vi inte känner att det är minusgrader och iskall vind och snö blandat regn och sån här Göteborgs skit.
Precis.
Ja.
Vi har skapat mer och mer trygghet, men också mer, men vi har fjärmat också, oss från det yttre.
Vi har också gjort små bubblor. Vi har också gjort små existensbubblor. Här vill jag leva, här lever jag utan utan piskan, eller man ska säga, i det här rummet
mm.
just nu. Här kan jag skapa, här kan vi sitta tillsammans och skapa och
mm. jo.
Umgås. Mm.
Precis. Så vi skapar ju små bubblor, men vi gör dem i civilisationen, med civilisationen.
Ja.
Och vi kan ha natur... upplevelser, vi kan liksom, man kan ut på hajka, man kan gå i fjällen om man verkligen vill ha avlägsen naturupplevelse, vilket många i det här avlånga det landet gör.
Folk som gör sånt.
Det finns folk som gör sånt, precis. Men intressant är att, ja, man kan flytta ut på landet till och med.
Mm.
Men det är väldigt få av oss som faktiskt bor i hyddor.
Mm.
I kojor skulle jag säga, ute i skogen utan el, utan, jag menar, då är man verkligen hardcore naturmänniska, man liksom lever i naturen i symbios, men då är man tillbaka på jägar-samlarstadiet. Men så fort man börjar bruka jorden, så fort man har vissa liksom saker som man behöver för att leva med liksom från civilisationen, då börjar man kompromissa på de gränserna.
Ja, och då börjar man också, då behöver man saker som kalendrar och man behöver
teknologi, man behöver utveckling.
Ja, det är mycket, mycket som kommer med det paketet. Ja,
så han bygger en stad och kommer ännu längre bort från naturen som han ändå är bannlyst ifrån.
Varför räknar man upp så många generationer? Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6 blir det, eller? Man räknar upp en massa
ättlingar. Ja, om vi tänker efter här va. Adam är 1.
Mm.
Kain 2.
Mm.
Enoch 3.
Ja. Irad.
Irad 4. Mehujael. Mehujael 5. Metushael 6. Och Lemech. 7:e generationen.
Mm. Mm.
Och vad säger, och då är det ännu mer intressant att se vad Lemech säger.
Lemech tog sig 2 hustrur. Den ena hette Ada och den andra hette Silla. Ada födde Javal och han blev stamfar till de som bor i tält och håller boskap. Jaha.
Mm.
Och hans bror hette Joval och han blev stamfar till alla som spelar lyra och flöjt.
Här kommer musiken in, va?
Ja, det här är några lustiga meningar. De här, om det här... Mm.
Ja. Så jag läser de här mer som fragment från, ja, ni vet ju Tuval Kain eller Yuval, ni vet ju han som är den här kända poeten som alla går runt och pratar om på Bibelns tid.
Ja.
Så när folk läser det här så bara, där kom ju han in. Så blev ju, så gick ju det till. Så kan vi läsa om det i Yuvals visbok.
Men varför nämner man lyra och flöjt, varför nämner man inte kruk? Eller liksom kläder eller smycken eller varför är det,
ja, alltså jag vet inte det exakt, men det kan mycket väl vara liksom den som bor i tält och håller boskap, ja, ni vet, allt som hör till det.
Ja, men det fanns väl innan, eller?
Ja, alltså jag tänker att det här är såna här, ja, såna här berättelser som ska, ursprungsberättelser, så här kom det till att någon började spela musik. Och sen dess har vi spelat musik. Så här kom det till. Och här är vi månggifte. Va? Så här kom det till. Han tog 2 fruar. Och sen och så började folk att liksom göra det.
Mm.
Och
Ada, sen... Ja, precis. Ada fick 2 barn då. Javal och Joval. Som blev stamfäder, både 2. Och Silla födde en son, Tuval Kain. Stamfar till alla kopparsmeder och järnsmeder. Ja, där fick vi...
Där fick metall, va?
Ja.
Så där kommer vi från stenåldern in i bronsåldern och järnåldern.
Ja.
Det är väldigt många utvecklingsfaser som skildras här.
Vad är meningen med att räkna upp de andra då? Med Hujael och Metushael och Irad?
Ja,
vad
kan hända att de har en försvunnen historia som inte vi känner till.
Ja, det kan vara... Precis.
Som jag säger, fragment av en annan tradition som inte fanns kvar i det här.
Men det känns kan som hända att
också, jag menar,
någon rabbin någon gång kan ha haft något att säga om det.
Ja visst, det finns såna här legender där man diskuterar att det kunde vara så på det här sättet. Ja, men de är inte liksom, de finns inte i texten utan de är på något sätt yttre, jag skulle säga, om vi ska försöka förstå vad texten försöker säga här,
ja,
så kommer vi lite bort ifrån från det med, på det sättet. Men bara att veta att det är också Tova Kain hade en syster, Naama. Ja, du vet Naama. Ja, visst, alla vet ju Naama.
Ja, det står ingenting om Naama. Ja, precis.
Nej. Så varför nämna henne, och speciellt en kvinna? Det är ju bara en män som nämns här, va?
Mm.
Och hon föder inte någon, så vi vet inte mer om henne. Men på något sätt så måste hon, eftersom man refererar till henne, måste hon ha varit någon som folk kände till tidigare. Och vi är inte säkra på vad det betyder nu för tiden. Men Naama betyder liksom, det är samma som Nomi.
Ja.
Vacker eller trevlig.
Ja.
Så hon kanske vacker var mor för alla som var vacker och trevlig.
Jag önskar att jag... Det är Tuval Kain. Tuval. Vad kan det betyda då? Tuval.
Alltså vi har ju det här med... jag inte... Ska vi se om det står här vad de... just Ada och Silla betyder name suggests dawn and dusk. Oh. Att det är...
Ja.
Och det står inte Javal, står inte här, och mina hebreiska kunskaper är inte så bra att jag kan säga mycket mer om den frågan, men det betyder ström eller stream, brook or tributary, alltså en sorts flod eller bäck. Så Javal och
sen Javal och Tuval.
Ja, precis. Så det finns ju liksom olika.
Jag har några finska kusiner som har samma koncept, liksom, att man heter. Jag har två kusinbarn som heter Johnny och Janni.
Ja.
Ja.
Som inte var förvirrande nog, va?
Tuval Kain hade en syster Naama, och sen så går det bara.
Och sen vidare. 23.
Ja. Lemek sa till sina hustrur: Ada och Tilla, lyssna till mig. Lemeks hustrur, hör mina ord. Jag dödar en man för ett sår, en yngling för en skråma. Kain blir hämnad 7 gånger om Lemek 77.
Mm.
Vilket,
så, då är det intressant grej. Att han är sjunde generationen, för han gillar sjuor.
Ja, han gillar sjuor, det är en magisk siffra. Men vadå, Lemek sa till sina hustrur, Ada och Silla, lyssna på mig, Lemeks hustrur, hör mina ord.
Mm. Så han ska liksom hålla låda här.
Ja.
Det här är ju inte bara det är inte bara någon replik som han slänger iväg, utan det här är verkligen så här.
Mm.
Nu ska ni få höra.
Tänk om jag skulle gå till min kille och säga så. Miriams pojkvän, lyssna på mig.
Ja, precis. Ja, det kan ju vara ett nytt sätt att kommunicera. En ny fas i ett förhållande. Ja,
precis, men han testar en gång och sen är det över.
Ja. Han låter ju väldigt aggressiv och dominant här, va?
Mm.
Så han liksom sätter ner fruar och lyssnar på mig, lyssnar på mina ord. Och
jag dödar en man för ett sår.
Jag hoppas du inte säger så till din kille.
Nej.
Nej.
Det är inte än.
Nej.
En yngling för en skråma. Vad betyder detta?
Ja, alltså vad han säger är ja, alltså Kain dödade ju Abel.
Ja.
Så han säger liksom, jag kan döda man som skadar mig. Jag dödar en man som gör mig illa, och jag kan döda en yngling som bara en man som gör mig en skråma, och en yngling för bara liksom. Vad han säger är att han blir mer och mer våldsam. En liten pojke kommer fram och ger mig ett blåmärke.
Mm.
Pang, han är borta.
Oj, vad du är aggressiv och manlig.
Ja, precis.
Ja. Han är det bra då, eller?
Han är arg, han är...
Vad är detta? Det är ju...
Och han lovar, om Kain fick på sig det här löftet om att han ska hämnas 7 gånger om, så ska jag hämnas 77 gånger om.
Men
vilket det låter inte som han har, jag är sjunde generationen,
missuppfattat allting med vad som hände i Kains berättelse, eller?
Ja, så... Och det är det som är också det tragiska här. För att han ger uttryck för en aggression.
Ja.
En aggressivitet heter det. Han ger uttryck för en aggressivitet. Och en våldsamhet. Som verkar ha ruvat i 7 generationer.
Ja.
Va? Han ger uttryck för Det som Cain gjorde liksom i förbifarten, jag råkade döda min bror, har nu blivit till, kan man säga, det definierande draget i familjen.
Jag kan döda vem som helst.
Ja, de har blivit liksom familjemördare.
Ja, familjemördare som who get away with it. Liksom. Mm-hmm. Vi har ett skydd, vi kommer att...
Det kanske är så liksom att första gången man... Det är liksom som att bli medlem i maffian liksom, va?
Mm.
Första gången man når maffians uppmärksamhet är liksom, den där killen kan slås rätt bra på skolgården. Vi borde kanske kontakta. Så tar man in honom och så uppmuntrar man det onda, det våldsamma. Så helt plötsligt har man en mördare som bara liksom går runt och skapar mer våld.
Vad konstigt det är ändå att det här lilla sticket, som också är skrivet på så här annorlunda poetiskt sätt, med man har brutit raden mycket snabbare och sådär. Och sen Kains ättlingar, man räknar upp 7 generationer, man räknar upp att Ada och Tilla och Joval, Javal och Toval som blir anfäder åt det ena och det andra. Och sen så Lemek som är så aggressiv. Sen stoppar det där. Det känns ju väldigt förvirrande att man ska få...
Alltså stoppar man där eller...
Men det kommer en, nu det här kommer är en helt ny grej.
Ja, vad är det som kommer nu då?
Åter låg Adam med sin hustru och hon födde en son. Hon gav honom namnet Set. Ty, sa hon. Gud har skänkt mig ett nytt barn istället för Abel som Kain dödade. Nu är man ju tillbaka 7 generationer tidigare. Eller...
Ja, och vad vi kommer se också, vi kommer prata om nästa gång, är de här lite verklighetsfrämmande åldrarna som folk lever till. Adam lever 930 år och så vidare. Men säg så här, när vi har sett vad Kain och hans ättlingar representerar, vad de har producerat efter 7 generationer,
jag fattar.
Är den här... vidriga killen som står framför sina hustrur och pratar om att döda en yngling för att han bara ger mig ett blåmärke. Det här är resultatet av ena grenen. Av familjen.
Men samtidigt så är ju också Lemeks hustrur de som har blivit stamfäder. Deras barn har blivit stamfäder åt de som spelar musik och metall.
Ja, okej. Okay. Så vi har industrialism. Vi har, och det här skildras också, tycker jag, väldigt smart i den här filmen från Aronofsky, Noah. Där man liksom, Noah som härstammar från Seth, som nu kommer in här.
Mm.
Noahs generation, de är de liksom, det är liksom räddningen. Det är mänsklighetens räddning som föds här.
Aha.
Med Seth. En ny start.
Ja.
För vad hände med de första två? Jo, den ena dog och det blev aldrig någonting. Och den andra var hans mördare.
Ja.
Så de är våldsverkande, industriella, och vad som skildras i den här filmen är just hur de skapar våld, de bygger upp städer och de blir våldsamma mot varandra, ondskefulla. Och det vet vi för att vi sen ser att mänskligheten efter 10 generationer har blivit så ont att den enda som Gud vill ha kvar att rädda är den av Seths gren.
Okej.
Okay. Hänger du med där?
Ja, absolut.
Så vad tänker du?
Jag läser. Okej, okay. Hon gav honom namnet Set. Ty, Gud har skänkt mig ett nytt barn istället för Abel som Kain dödade. Så vad betyder Set då? Eller så här, nytt barn.
Barn. Vad var den?
Ersättning. Bättre denna gång. Bättre lycka nästa gång.
Ja, precis. Försöker komma ihåg vad kött betyder, granted one, den som är given. Så liksom,
en ny chans. En är förvärvad, en är given.
Där har du. Så vad tror du det betyder? Vad har förändrats från första gången till nu?
Ja, i den här först, hör du nu. I den första så låg mannen med sin hustru Eva, och det är hon som säger jag har förvärvat en man med Guds hjälp, säger hon i den svenska översättningen. Mm. Och i den andra så har hon inte förvärvat, utan hon har varit mer som en sån här vessel, vad heter det nu då? Liksom en sån här,
ett kärl.
Ja, ett kärl. Eller en väg emellan, vad ska man säga. Ja, inte bara ett förvaringskärl, utan någonting som det här som Khalil Gibran säger. Era barn kommer genom er, men inte från er.
Mm.
Ja.
Så precis, så här har hon blivit mycket mer ödmjuk.
Ja.
Kanske.
För det är hon som gav honom namnet.
Mm. Det är mer som vad du beskriver. Att du, när du blev mamma så kände du på något sätt att det här gjordes med din kropp. Men, ja. Men det är bara gjordes.
Ja, men det var liksom inte jag.
Nej, det var ett program som körde. Ja. Som bara tog över.
Ja.
Ja, och du fick liksom vara med där och uppleva allting. Ja. Men, ja. Så här är hon mycket mer på den... På det sättet.
Ja.
Att wow, jag har fått den här gåvan.
Mm.
Och det också visar, tycker jag, om man läser mellan raderna. Att hon har blivit traumatiserad.
Mm.
Av att se sin första son döda sin andra son.
Mm.
Och nu så bara är hon tacksam att hon får en ny chans.
Mm.
Med en ny son som inte varken är mördare eller mördad.
Mm.
För det är också det som är hemskt för en förälder. Att hon kan inte sluta älska Cain.
Nej.
Hon kan inte sluta älska Abel. Så hur förlikar man det?
Mm. Ett nytt barn istället för Abel som Cain dödade. Också Seth fick en son. Och han gav honom namnet Enosh. Det var vid denna tid man började åkalla Herren.
Mm.
Jaha. Man började åkalla Herren. Vadå åkalla? Hade man inte, man hade glömt det ett tag, eller? Åkalla, det är offergåva. Kavin framgår en offergåva. Räknas det som åkalla? Ge offergåva.
Det är ett sätt att åkalla kanske.
Ja.
Och menar man här att åkalla positivt eller negativt?
Ja.
Börjar man skrika åt Gud eller börjar man tacka Gud? Eller här står det... At that time they first called out the name Yahweh, eller Adonai.
Jaha.
Ja, så att det kan vara, det står, the language is reminiscent, det påminner om en tidigare rytm. Nu går jag fram i förväg här.
Mm.
Så kommer vi tillbaka till. Men just den här raden, at that time they first called out the name of Yahweh,
mm.
så finns det liksom att jag tänker att Gud har inte varit med på ett tag.
Nej.
När man tänker alla de här generationerna fram och tillbaka och Lemek kommer in och säger sitt, Gud har ingenting att säga om det.
Ja, och det här är också utan Gud. Man säger ju inte så här Kain som Gud skapade. Nej. Blir hämnad 7 gånger om, utan det är inte det, that's not the legacy.
Mm.
Som man nämner liksom. Utan man nämner det aggressiva. Den så här. Nådemärket. Som nu är något annat. Det är en slags hämndskydd liksom. Det är något mycket mer maffiaaktigt än nåd.
Mm. Och jag tänker. Ja, alltså. Vad som händer när de åkallar Gud.
Ja.
Det är den här. Vi saknar dig, Gud.
Ja.
Vi behöver något från dig, Gud.
Ja.
Var är du, Gud?
Ja, eller så här, vi minns att det var inte vi har inte skapat oss själva.
Nej.
Ja.
Nej. Det kan mycket väl.
Erkännande politik liksom.
Mm. Så det finns mycket just vad det kan betyda i det här. Och det ger oss en introduktion. För nästa kapitel 5. Och så snart kommer också syndafloden att välla över oss. Så det blir ännu mer dramatiskt.
Ja, men kapitel 4, det slutar här. Det var vid denna tid man började åkalla Herren.
Dum, 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 dum. Stay tuned next time.
Det där var det fjärde avsnittet av Filosofens Bibel. Nu börjar vi komma igång på riktigt. För fler podcasts och mycket annat i väntan på nästa avsnitt, gå till filoprax.se. Vi hörs!